Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Vi har klivit in i april månad, slutspelsmånaden. Det börjar lacka mot den absolut bästa tiden på året i världens bästa hockeyliga. Men det är också starten på en månad då man får luras. Jag gick på ett aprilskämt och jag vill veta om Mattias Nordström gjorde det.
Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig gå på ett aprilskämt. Inte de du går på i alla fall.
Nej, jag trodde faktiskt när vi hade ett utskick att Niklas Holmen skulle börja kommentera golf att han skulle göra det. Men du som är gammal radarpartner synar säkert det. Jakob Josefsson, ja,
tackar, tackar.
Du blev väl aldrig blåst?
Väldigt sällan, men jag blev lurad av barnen faktiskt. Och det gick jag på. Men,
aha, hur då?
Bra skådespelarkaraktär är det. Nej, men då, det var framförallt min son. Han kom och... Jag hämtade han från skolan och sa, pappa, det har varit så dåligt idag i skolan och jag vill aldrig mer gå tillbaka. Jag bara, vad har hänt? April, det har varit hur bra som helst. Så den tog man ändå på allvar, men han som tur var så var det ett aprilskämt.
Ja, gammal äldst är bara notan som inte går på någonting överhuvudtaget, säger vi. Någon som, jag vet inte vad jag får övergång till det här. Cale Makar, han har gjort 30 mål, första back sedan 2009 då Mike Green gjorde det elegant framspelat av Nathan MacKinnon. Jakob, 30 mål som back.
Ja, men det är helt otroligt och det känns som det kommer nog inte vara första gången han gör det heller. Han är otroligt begåvad offensivt, defensivt och har hela paketet där och att han gör det här bevisar vilken fantastisk spelare han är.
Världens bästa back.
Jag tycker det. Zach Werenski har en riktigt fin säsong för Columbus. Jag tycker han konkurrerar om Norris Trophy, men lite på grund av det här 30 målet. Han leder också backarnas poängliga. Så att för mig är han fortfarande, skulle jag säga, världens bästa back. För jag tycker han har varit fler säsonger i rad.
För att sätta 30 mål i kontext kan man ju till exempel jämföra med Viktor Arvidsson som i match nummer 60 gjorde mål nummer 13 den här säsongen. Fint framspelad av Leon Draisaitl och Jakob. Det här är faktiskt Viktors första powerplay-mål under hela den här säsongen i match nummer 60. För den typen av spelare, att inte göra PP-mål.
Ja, men det är anmärkningsvärt såklart. Och just det Edmonton med den powerplay-uppsättningen de har också med vad de har att förfoga över. Sen vet man, har han inte varit i första powerplay-enheten så får han inte särskilt mycket istid i den spelformen heller. Nu är McDavid borta och det kanske finns mer utrymme i första enheten där tillsammans med Draisaitl. Det var ett jättefint mål på pass från Draisaitl.
En svensk som gjorde sitt 14:e mål för säsongen, ett mer än Arvidsson, är Elias Lindholm. Det kom mot Montreal i natt, men det hjälpte inte till seger. Lindholm som bara rakar in en enkel kasse där, men Montreal vann. De tuffar på mot slutspel och Boston, Mattias, förlorade sin 10:e raka match sist i hela öst nu poängmässigt.
Sist och spelar ingen bra hockey. Sen de tradeade bort sin kapten Marchand till Florida så har det varit lite... Bara, det ser uppgivet ut, oinspirerat, de har mycket spelare på skadelistan och de är nu i en fas när de kanske ska bygga om totalt.
Mm. Det blir att träda bort sin kapten, det blir någonstans ett budskap till spelartruppen också att det här är inte året vi ska gå för någonting egentligen. Så att, jag har nog aldrig sett Boston spela så här dåligt under en längre period och ligga där de gör. Jag har alltid varit van vid att de någonstans... Vilken spelartrupp de än har är med och nosa på en slutspelsplats och på något sätt är en typ av contender till att gå långt i ett slutspel.
Det är väldigt intressant, man pratar ju ofta om kultur och sånt där. Om de har en så stark kultur att de kan studsa tillbaka nästa säsong, för den här är ju körd.
Jag tror inte det just nu, utan de har ju Pasternak som är spetsen. Jag tror han också behövde verkligen spelare som Marchand och vi går tillbaka ett par år, Krejci och Bergeron som var för mig stommespelarna medan då Pasternak var deras bästa spelare. Nu blir han ensam och drar ett väldigt tungt lass så att jag tror det krävs stora förändringar för att Boston ska vara bara studsa tillbaka till nästa år.
Mm. En Ett annat Atlantic-lag som tuffar på desto bättre är Tampa Bay. De har lyckats åldras bra, och när de slog New York Islanders här om natten så gjorde Victor Hedman sitt 788:e poäng i karriären, och därmed passerar han Börje Salmings 787, tredje bästa svenska backen med tiderna efter Lidström och Karlsson. Och det är inte fysiskt att passera Börje.
Nej, det är det verkligen inte. Hedman Mr. Consistent här. Han är år ut och år in en av ligans bästa backar. Och det visar ju bara att han har lyckats hålla sig skadad. För han har spelat många, många matcher och hållit en hög nivå genom alla åren i sin karriär hittills. Så att Tampa har gått så bra i år har ju Hedman en stor bidragande orsak till.
Jag ska prata lite mer om Börje och Victor Kjellner. Vi ska jämföra en nu aktiv back med lite andra backar. Får se vem det blir. Kittla lite där inför. William Nylander gjorde ett väldigt fint assist som jag tycker vi ska ta och kika på till John Tavares här, Mattias. Den här blicken för spelet som William har.
Han har visat i år, och i år kanske tillsammans med den här blicken för spelet, ett målskytte. Så att det enda är, om man säger, den här topptrion, Marner, Matthews, William. Det enda är att när de gör det här, de är så vana att göra det, så det är inte massor, det är ingen sprudlande glädje. De kanske redan nu är så fokuserade på den här första rundan som har spökat för Toronto i så många år.
Jakob, du var inne på Hedmans jämnhet. Om man pratar jämnhet, William Nylander, det är hans fjärde raka säsong med 80 poäng. Om vi kollar i papperna så hittar jag bara att de enda svenska som gjort fyra raka 80-poängssäsonger är Mats Näslund, Daniel Alfredsson, Henrik Sino och Peter Forsberg. Och William blir den åttonde svensken som gör fyra 80-poängssäsonger totalt sett, oavsett om det är rad eller inte. Och jag säger det här för att man ska förstå att det här är inte lätt att göra det här år efter år som William gör.
Nej, göra poäng och framförallt göra mål i NHL är det svåraste man kan göra i hockeysammanhang, skulle jag vilja påstå. Och om folk inte tyckte han var värd de pengarna han skrev på i somras, så visar ju det här ändå på klart och tydligt att han är en av NHLs bästa offensiva spelare och producerar år ut och år in. Det är inte bara i grundserien han har gjort, utan de senaste åren då Toronto varit i slutspel har han även lyft spel även där. Så att det är en spelare som man verkligen kan gå till om man behöver mål och poäng.
Men när man pratar om offensiv produktion, Mattias, om jag skulle räkna upp fem backnamn här. Erik Karlsson, Cale Makar, Rasmus Dahlin, Josh Morrissey och Gustav Forsling. Och du ska plocka bort en av dem. Vem sticker ut där?
Nej, det är Gustav Forsling, men jag tycker han sticker ut på ett väldigt bra sätt.
Ja, men det som är intressant är att i den här matchen när William gjorde den här fina assisten så gjorde Forsling också sitt tionde mål för säsongen. Och det gör att han tillsammans med de där fyra stora drakarna är de enda fem backarna som har gjort tio mål de senaste fyra säsongerna. Så att lite underskattad offensiv kanske. Den här slaggan är inte fysiska, Mattias.
Ja, vi har ju pratat och givit mycket beröm till Forsling. Så jag ska inte säga underskattad längre. Men det är också ett annat, det han fortsätter göra. Han levererar nu när han har lite större krav och förväntningar på sig. Ett Florida som verkligen behöver det med lite folk borta på backsidan. Så Forsling fortsätter att imponera.
Imponera gör han. Och de här fyra raka 10-målssäsongerna, de hade han faktiskt inte ens koll på själv.
Du kanske plockar upp lite offensiv där också. Jag såg att du bara en kasse ifrån att bli femte back i ligan med fyra raka 10-målssäsonger här nu. Senaste fyra.
Jaha. Ja, det visste jag. Nu har jag faktiskt en liten morot där. Nu kommer jag skjuta nästa match.
Ja, ja, absolut. Hur mycket mer offensiv finns det i tanken då?
Men det beror på, alltså, min roll som jag har nu, eller haft sen när jag kom till Florida, har ju varit mycket, mycket defensivt såklart. Jag är inget i powerplay, utan det är ju mest 5-5 och... ja, men boxplay framförallt som har blivit min roll. Men det är klart att det finns lite offensivt. Jag försöker ju ta vara på det när jag väl får chansen. Men mitt mindset inför en match är väl försvarsspelet först. Liksom.
Försvarsspelet först, det måste du värma och höra, Mattias.
Börja i rätt ända, brukar jag säga.
Det gör vi. Och längst bak i den ändan så finns det ju målvakter. Och när vi går över till viralt i veckan så ska vi börja i kassen med Jeremy Swayman och en enastående räddning härifrån natten. Jakob, om vi tittar på det här och du leker Erik Granqvist eller Valentina Lesanna.
Ja, det är så kallad desperationsräddning där. Men det är så här, ja, vad som krävs för att stoppa puckarna. Det är en fin räddning i första läget här och sen så... ja, i ren desperation bara försöka sträcka sig över pucken. Och vi har väl sett Ullmark göra någon liknande Superman-räddning här i år också. Och det är därför de spelar i världens bästa liga. De tar puckar de inte ska ta också.
Och om ni hänger kvar i det här programmet så ska ni också få höra Jeremy Swayman prata svenska senare, så att det är mycket som väntar den här späckade timmen. Vi rullar vidare och kollar på lite lika som bär här från natten. Det är alltså...
Vem är vem?
Vem är vem? Gritty eller Grittys pappa? Det där är lite som när du och Honken är ute på jobb tillsammans.
De blandar ihop vem med vem. Men vi är inte så där färgglada.
Det är tills de börjar prata, då hör man direkt.
Ja, då är det lite annan ton på grejerna. Om vi ska lägga klar på grejer som är kopplade till dig. Det var inte så stark koppling där med Gritty. Men du har i alla fall spelat i Los Angeles. Och de slog ju för någonting riktigt delikat här om natten. Gamla, fin upprullning här. Vad säger vi, Jakob?
Ja, men det är helt otroligt fint mål. Titta på det här många gånger om och om igen. Och först Kuzmenko, vilket tålamod han har där. Och hela tiden är medveten om vad som händer runt omkring honom. Och den här lilla touchen bakom ryggen. Är det någonting man kan kalla hockeygodis, så är det väl just det där.
Och det där är ju Gavrikov. Han är ju deras nutida Mattias Nordström som står den här passningen.
Ja, precis.
Du gjorde sån också på din tid, va?
Nej, det där gjorde jag inte alls. Då hamnade ner i hörnan. Men ett väldigt fint anfall. Om man tittar för Kings som lag, är det så viktigt att de här till Kuzmenkov levererar. Vi har ju Kempe med bästa målskytt, men de har fått igång Fiala, levererar nu, och den här lite tredje kedjespelare. Så att Kings ser bra ut, utöver vackra mål.
Ja, de blir väldigt spännande att följa i slutspelet. Men när grundserien nu går mot sitt slut, så är det utöver slutspelsracet såklart den stora snacken Alexander Ovechkins rekordjakt. Han är ju nu bara 3 från att slå Gretzkys rekord. Och Jakob, du fick ju se Ovechkin under hela din karriär. Mm. Trodde du att du skulle vara här?
Ja, man fick alltid höra att målrekordet var omöjligt att slå när man spelade. Och att Ovechkin skulle hålla den här höga nivån och fortsätta producera mål när han nu närmar sig 40 också, det kunde man väl kanske inte riktigt tro.
Det här är hans första mål vi ser här någonsin. Ja,
men nu står han här och är 2 mål från rekordet och gör mer mål än någonsin, känns det nästan som. Och är det en otrolig bedrift i hockeysammanhanget.
Ja, hur stor är den, Mattias?
Man pratar, i mina ögon så är det bara totala poäng som är större. Därför jag tycker det är nog väldigt fint med framspelningar. Men sporten går ut på ju, den som gör flest mål i matchen vinner. Och här visar jag att det här han kommer ju bli den som är bäst genom historien.
3 mål kvar ser vi där. Och man kan ju följa den här rekordjakten här på Viaplay. Där vi ju har NHL Saturday, NHL Sunday. Och erbjuder de här matcherna att följa, samtidigt som vi då ser Ovechkins mål rulla vidare här. Men vi kan alltså se de här matcherna tillsammans. Till exempel ska du och jag köra Islanders mot Washington då på söndag, Mattias. De spelar mot Chicago i natt, men jag tror sannolikheten att vi får se rekordet då.
Ja, det vore ju kul, en match som vi kör tillsammans på söndag. Det kanske då det sker. Men man ska också ha respekt för hur svårt det är för alla verkar, förutom Ovechkin. Han får det nog gjort.
Ja, NHL Saturday och NHL Sunday ser ni här på Viaplay.
Live hockey on NHL Saturday and NHL Sunday, presented by Fastenal. Saturday, the New Jersey Devils face the Rangers. Then Sunday, the New York Islanders host the Capitals. Watch in prime time every weekend.
Den stora elefanten i rummet när det gäller Ovechkin, som ju väldigt många är medvetna om såklart, är kopplingen till Putin. Och kontexten här är ju att Ovechkin kampanjade för Putin under mitten på 10-talet, och han har ju alltjämt den här profilbilden på Instagram tillsammans med Putin. Han har ju inte uttalat sig, ska vi säga, egentligen åt något håll. Han hade ett tidigt uttalande i början på kriget då, när Ryssland invaderade Ukraina, men sen har han hållit en låg profil i den här frågan. Jakob, att det här hänger som ett mörkt moln över hela den här rekordjakten, hur känner du för det?
Ja, men det är väl såklart någonting som, som du säger, har ett mörkare skimmer kring sig. Jag vet att där borta i Nordamerika, då fokuserar man ju mer på det hockeymässiga. Men det är såklart att det är en stor grej som påverkar många människor, framförallt i Ukraina, som ja, att han någonstans har tagit ställning till Putin, det är väl, kan man säga, som problematiskt.
Vad är din magkänsla kring den här situationen, Mattias?
Nej, det är att det här kommer, det här rekordet för mig blir i alla fall sammankopplat med just Ovechkins koppling till Putin, som hur vi än ser på det, även om han skulle gå ut idag och ta ställning mot Putin, då är det redan för sent. Utan det NHL gör tillsammans nu kring det här, det är ju faktiskt att lägga locket på. Så att det pratas inte om det, vi kommer inte få se några intervjuer kopplat till Ovechkin, utan nu vill man ha det här ren fokus på bara målrekordet. Men för mig kommer det alltid vara kopplat till Ovechkins koppling till Putin.
Ja, och det är ju viktigt att säga att vi, när vi jobbar med det här, att vi, kan, vi håller två saker i huvudet här. Den är problematisk, den kopplingen. Det är också en sportlig bedrift som är vad den är, oavsett kontext. Så är den siffrorna vad de är, svart på vitt. Och det är en väldigt imponerande bedrift. Men jag är nyfiken, eftersom ni två har spelat i många år och vi har sett ett par exempel här där spelare har tagit en politisk ställning. Och Ovechkin nämner vi här. Han tog den här ställningen tydligt innan kriget. Och när det väl var igång så kanske det var lite sent att backa. Och ett annat tydligt exempel i närtid är Wayne Gretzky, som har varit en öppen Trump-supporter. Och när Trump då har haft väldigt problematiska uttalanden gentemot Kanada, så är det ju väldigt många i Kanada som är besvikna på Gretzky att han inte har tagit en ställning där. Och många pratar om att hålla politiken utanför sporten, men de här två har ju valt att ta en tydlig politisk ställning i offentligheten. Hur tänkte du, Jakob, med den typen av frågor under din aktiva karriär, att vad man tar ställning i och vad man vill ha för offentlig profil? Så.
Ja, jag som personligen så tog jag ingen offentlig ställning till någonting egentligen. Men om man tänker i ett lag, för mig är det som vilken arbetsplats som helst. Vissa har, man har åsikter åt båda hållen, upp och ner. Men någonstans så när man är i ett lag så försöker man ändå respektera den andras åsikter åt olika håll, för det är laget tillsammans som ska göra någonting ute på isen ihop. Så att för mig har jag aldrig velat blanda mig in i några såna diskussioner eller tagit det personligt åt något håll. Och sen kan man, i alla fall jag, höll mycket av det jag tyckte för mig själv.
Ja, det blir ju en ofrånkomlig effekt. Jag menar, om vi tar Gretzky som exempel. Jag tror att skulle Ovechkins rekord slås i en kanadensisk arena, nu kommer det inte vara så, då Gretzky var med, jag tror att han skulle buas ut av vissa fans. Jag tror vi är på den nivån. Hur tänker du kring de här bitarna, Mattias, när spelare väljer att ta ställning och du får de här...
Det är ju väldigt svårt. Om man säger så här, jag, personligen är ju sporten, säg kultur, musik, teater och sånt där, i de här tiderna när det händer väldigt mycket i världen, så är det ju ofta en tillflykt för många, där man kan koppla bort just de här betyngande ämnena som är, påverkar oss alla dagligen. Och det är här jag tycker är lite synd, att då man tar in politiken i det. Sen om Gretzky blir buad eller inte, mycket möjligt. Vi såg ju under Four Nations när då det buades amerikanska nationalsången. Man ser hur snabbt då sport blir politik och vice versa. Och det tycker jag är lite synd just i de här tiderna när vi kanske behöver en ventil från allt det här allvarliga. Och för många är det att gå kanske och titta på sin hockey eller favoritartist, en bio, en teater. Så att svår balansgång.
För er två som har valt att hålla en lägre profil i vad det gäller den här typen av frågor under era karriärer, känns det att det blev rätt? Eller har ni ångrat någon gång att jag skulle använt min plattform? Eller det går ju fortfarande att göra när ni sitter här i tv också.
Ja, precis. Det kan man ju hela tiden försöka nyttja sin position. Sen ska vi bli mer intressant vad en Wayne Gretzky och Ovechkin gör än Mattias Nordström, hur man uttalar sig. Och därför tror jag varenda kommentar som har skrivits om dem finns ju... Det är ju mer fokus på det än om jag skulle säga någonting. Men nej, jag är ganska nöjd. För precis som jag berättade innan det här, för mig har alltid sporten varit en sport, en lek, och samma med musik som jag älskar, alltså en liten flykt från kanske vardagliga saker, och då tror jag att jag verkligen inte vill använda det annat än att kanske dra lite extra lass, eller för min favoritgrupp eller liknande, men Nej, jag ångrar inte att jag har hållit en låg profil.
Mm. Vad tänker du, Jakob?
Nej, samma här. Som Nota var inne på, under den tiden jag spelade så var det jag ville hålla fokus på och egentligen inte koppla samman med så mycket annat. Och sen så ska jag ödmjukt påstå att jag inte alltid är så kunnig inom allt det där heller. Liksom. Och man vill inte... eller jag känner att jag är många saker jag kanske inte bottnar i när det kommer till olika politiska saker. Så att, sen kan man ha en åsikt och sådär om vissa grejer, men jag valde att hålla väldigt låg profil när det gäller allt det där.
Då tar vi och vänder tillbaka till hockeyn då. Mattias, du som är hobbysnickare, om vi då ska gå in på sånt som man inte har någon aning om vad man håller på med men ändå försöker göra. Du kan få ta den här träbiten här.
Ja, det gillar jag håller.
Exakt, det är bra, du är råd. För, du var inne på det, att du höll poäng, totala poäng före totala mål. Jag har nu här utskrivet en hel hög med rekord här som vi ska ranka. Och vi får se vad vi jobbar fram. Man får flytta dem fram och tillbaks. Mm. Men om vi börjar så här, flest vunna Stanley Cup, det är Henri Richard med 11. Vi börjar sätta in den här på pinnen, så har vi en utgångspunkt.
Ja, den här måste högst, väldigt, ja, väldigt högt upp. Det ska bli intressant att se vad du mer har för nästa.
Jag har inte förberett ordningen här, så vi får se vad det blir här.
Men det här, då får vi ta ner den lite. Så
vi kan ju spara, eller vi tar
är det här bara utifrån en individuell...
Det där är vad ni själva skulle hålla högst, liksom. Ja. Här har vi målrekordet då. Mm. Det som än så länge är Wayne Gretzkys.
Vad vill du ha, Jakob?
Alltså, någonstans är hockey en lagsport. Jag håller igen Stanley Cup. Alltså, mest Stanley Cup.
Ja, jag instämmer. Ja. Jag behöver inte ens fundera. Utan det ska
men är det verkligen så? Nu pratar man mer om Gretzkys målrekord än om Henri Richards.
Ja, men nu frågar du vad man själv tycker är störst.
Ja, jag bara frågasätter.
Ja, det hade väl 10 Stanley Cup än gjort flest mål.
Ska vi prata om vad man tycker om?
Det är bra. Iron Man, flest spelade matcher.
Ja, den är ju längre ner, såklart.
Den är imponerande.
Med respekt för Phil Kessel. Ja. Och här har vi ett nyligen satt rekord av Sidney Crosby. Mm. Nämligen flest säsonger med minst en poäng per match. Han slog ju Gretzky där. Gretzky hade 19 och Crosby nu 20.
Jag skulle ändå sätta det lite under målrekordet.
Är det bättre än spelade matcher?
Ja, ja, absolut. Mm. Det tycker jag.
Flest slutspelspoäng, det är också ett Gretzky rekord. Mm.
Ja, det är någonstans bäst när det gäller notan. Du får ta den här. Sätt in den.
Det får vi ju kasta om i ordningen, men det var väl tanken här lite.
Ja, absolut.
Jag tycker ändå målrekordet smäller lite högre, men det här är ju det alla efterfrågar, att man ska leverera när det betyder som mest. Så att det är viktigt det också.
Ja, 100%.
Här har vi till Gretzky rekord. 9 stycken Hart Trophies som ligans mest värdefulla spelare har Wayne Gretzky vunnit.
Ja, det skulle jag... Ja, nej, jag vet inte. Sätt mellan målrekordet och slutspelspoängen då kanske.
Här har han ju liksom ändå varit bäst i ligan 9 säsonger. Målrekordet är...
Nej, men vi lyssnar på Jakob. Jag instämmer inte, säger emot snabbt.
Ja, men det är bra den notan.
Okej, Renotan, du har ju redan spoilat vad du tycker om poängrekordet kontra målrekordet. Så Jakob?
Ja, poängrekordet, ja, det håller jag faktiskt med om. Man sa att målrekordet skulle vara svårt att slå, men jag tror det är svårt att se att vi ser någon ta Gretzkys rekord. Då är man delaktig i både mål och assist. Så den håller jag högre än målrekordet. Men Stanley Cup är fortfarande högst för mig.
Bra Renotan.
Ja, annars hade jag... Jag ville bara lyssna färdigt på Jakob.
Ja, men ser ändå så bra ut.
Håll den där notan så har vi då för folk till hemma. Får de själva i kommentarsfält tycka till om vilken av de här som ni har fel om, helt enkelt. Det är klart ni har fel om någonting.
Eller andra åsikter då.
Ja,
oj, vad du har blivit diplomatisk. Du skulle inte prata politik och så låter du som politiker.
Fel har vi inte.
Kan inte säga att någon har fel. Alla har rätt.
Ja, vi går vidare till fler subjektiva åsikter. För vi har nämligen passat på att fråga ett par NHL-svenskar. Vilken spelare som de aldrig fick chansen att möta som han lägger av innan de kom in i ligan som de skulle vilja ha gått upp emot?
Blake Coleman from behind the icing line played it off the body of Andre and the rebound score. Michael Backlund.
Ja, men jag skulle ju spela, var ju så peppad, ska få möta Peter Forsberg första gången i livet. Och så den dagen bestämmer han sig för att lägga av. Det var liksom riktigt old time. Jag sa det till honom också när jag träffade han första gången förra året. Det var stort att få träffa han första gången också. Jag var väldigt besviken att han valde just den dagen att lägga av. Jag skulle äntligen få möta barndomsidolen. Så det har varit häftigt att se Foppa spela. Han var ju king på isen och det var kul att få spela mot honom. Jag fick spela mot de flesta svenska storstjärnor, men tyvärr inte Foppa eller Mats Sundin. Så det har varit häftigt att få möta någon av dem igen.
Då måste man ju fråga, hur hade en gröngöling Backlund klarat sig mot Foppa där om ni hade möts?
Ja, men det har gått ganska bra. Liksom, han är, jag tror jag är lite snabbare än honom liksom, på off the rush och sådär. Men i sarghörnen är det för tufft. Han var ju väldigt kraftfull och shifty, liksom kvick och urstark och svår att ta pucken ifrån. Så där har de fått kämpigt i försvarszon att lägga. Men jag har försökt lägga på rätt sida bara och försökt hålla honom på utsidan.
Look out, Brad, and he scores!
Jag som är forward, jag hade ju... Jag hade tyckt det var jäkligt coolt att någon gång fått spela mot... Jag skulle säga både Peter Forsberg och Niklas Lidström som svenskar, men... Lidström i alla fall. Jag hade tyckt det varit extremt coolt att någon gång fått spela mot honom. Vi har några lagpolare som har spelat med honom som sa... Som har berättat liksom hur fantastisk han var på isen. Alltså hur sjukt svår han var att spela mot en och hur duktig han var med pucken och allt så. Och man... Liksom man vet ju bara från att titta på videos och highlights och allt det här av liksom trophies och poäng och allting sånt. Men att få vara på isen under hans prime och verkligen få sett hur fantastiskt duktig han var, det hade varit jäkligt coolt.
Du är ju rätt bra på rushen. Hur många försök tror du hade behövt för att göra bort han liksom? Har du kommit en?
Jag hade nog behövt många, tror jag i alla fall. Det hade varit jäkligt coolt om man hade fått veta det, men det hade nog behövts väldigt många, skulle jag tro.
Ja, och den uppenbara frågan när vi lyssnar på det här blir såklart vilka namn ni hade valt. Jakob, om vi börjar med dig.
Mm. På en spelare som jag gärna hade velat möta. Ja, men det är svårt att undgå. Jag möter den bästa av dem alla, Wayne Gretzky. Han har väl fått den att se dum ut ute på isen, men att få se och känna på hans storhet, det hade såklart varit väldigt coolt och häftigt nu så här efterhand.
Mattias, du fick ju faktiskt möta Gretzky här då. Du kan ju Jakob facit hur det var.
Ja, det var ju så stort. Jag har fått spela både mot Gretzky, Lemieux och har bilder på vid tekningscirkel när man då står bredvid dem inför nedsläpp. Och det är något speciellt.
Mm. Jakob, du fick ju välja en spelare som kom in i ligan efter också. Och då tog du Cale Makar.
Ja, men jag kollade igenom lite där. Och många av dem som är uppe i toppen, som McDavid och Matthews och McKinnon, alla de har jag ju mött, men just McCarr, han kom in året efter jag vände hem till Djurgården och vi pratade om tidigare. Det är ju för mig den här generationens bästa back och kommer vara det under många, många år framöver. Så att, det hade varit kul att se om man kunde få fasta ner en försäck någon gång kanske, och då hade det varit en bra bedrift för mig.
Mattias, du fick ju också välja både en spelare som kom in efter du lämnade ligan, men också inför. Så vi har grävt lite i lite svartvita arkiv och sett om vi hittar någon som spelade in.
Ja, det tänkte jag säga. Vi får se vad de har för någon utrustning här. Det kommer vi få se på bilder.
Utan hjälm spelar de.
Ja. Om vi börjar den ändan. Vem var det som du hade velat möta som han slutade innan du kom in i ligan?
Det är Bobby Orr, den gamla storbacken som alla mäts emot. Och vi pratar även om de moderna backarna med Erik Karlsson, Victor Hedman, McCart. Han tog ju den här typen av backspelet in i den moderna hockeyn och framförallt i NHL. Och idag pratar man, är det Raymond Borker, Niklas Lidström, Paul Coffey? Alla jämförs med Bobby Orr. Skulle Bobby Orr vara lika bra som dem i den här eran?
Och sen då, om man tar spelare som kommer in efter dig?
Ah, det är bara för att det är lite roligt. Jag satt ju stopp för pappa Mikael Nylander hela tiden. Jag tänkte att skulle det vara här kanske till och med en större utmaning. Men det hade varit roligt. För William kan trolla bort spelare och han är fantastisk med pucken. Och sådana spelare var alltid roligt och en stor utmaning för mig att spela mot.
Hur hade du stoppat honom då?
Ja, säkert på något otillåtet sätt som man såg på de här bilderna. Det funkade ju alltid med en gammal slashing över händerna. Men det går snabbt för de här spelarna och det hade varit kul och en utmaning. Mm.
Det som slår mig nu är att ni två fick inte möta varandra. Så varför valde ni inte varandra?
Notan är för tuff för mig.
Jakob för snabb. Så att, det här är en bra fråga. Men det är ju det roliga med såna här listor ändå, att det också blir namn som man kanske kittlar många att få vara på isen samtidigt eller emot. Det är de här stora namnen.
Vi ska prata lite stora namn. Det här är en grej som jag har varit väldigt nyfiken på. Vi har ett moment som heter Bättre än. Och när jag såg att vi ska ha er två med, då var jag väldigt nyfiken på den här killen. Drew Doughty. För det här känns som någon som inte är riktigt uppskattad i Sverige. Han hade ju den där North Shore för han vann, Erik Karlsson kanske ska ha vunnit det. Men det här är ju en av de bästa spelarna i alla kategorier. Och Mattias, såklart, din koppling till Los Angeles vet vi. Jakob, det skiljer bara 2 år på dig och Drew, om jag inte har helt fel.
Ja, och sen har spelat en Stanley Cup-final mot honom och vet hur bra han var då. Så att
exakt. Så vi kör Bättre än med Drew Doughty. Och Jakob, nu kan du få hålla i någonting också. Då får du hålla i Drew där.
Så att du också bidrar. Så här, så
ja, precis. Och så börjar vi med Brent Burns, en annan Norris Trophy-vinnare. Liksom Drew Doughty.
Ska vi vara lite samstämmiga eller ska vi...
Ja, men säga vad man tycker.
Nej, jag säger Burns åker, Doughty stannar kvar.
Ja, 100% för mig också.
Det var inte någon tvekan. Nej, det var inte. Om vi säger Shea Weber då, han var aldrig Norris Trophy, men väldigt, väldigt bra spelare.
Väldigt, väldigt bra spelare. För mig stannar Doughty.
Ja, för mig också. Extremt hårt skott på Weber. Där fick man tänka 3 gånger när man ville blocka det.
Ja, men helt ärligt. Först gången jag såg Shea Weber skjuta en direkt slagga. Ja, alltså från läktaren blev jag så här, oj!
Nej, det är något speciellt. Alltså det hårdaste skottet tror jag har upplevt.
Ja. Men Doughty är bättre för att...
Jag tycker han är mer komplett framspelare. Lite, jag använder det här ordet på backar idag, moderna, att de är dynamiska. Hur rörlig han är med pucken. Han sätter den här första passen. Weber ska inte ta bort, men han var inte den mest passningsskickliga. Han var lite kantig i uppspelsfasen, men en fantastisk avslutare.
Mm. Men då tror jag vi har en lite mer dynamisk kille här. Roman Josi, en annan Norris Trophy-vinnare.
Ja, där blir det lite, för jag tycker de här spelartyperna påminner lite om varandra. Men jag gillar ändå Doughty. Han har en lite mer kaxighet i sig. Och som sagt, har vunnit Stanley Cup. Så att för mig är Doughty fortfarande över Josi.
Ja, för mig är det som jag gillar med Doughty. Därför de är väldigt lika som spelare. Doughty har lite större fysiskt element. Som kan ändå med motståndarna, de måste ha upp med huvudet med där ute, för annars kan det smälla. Och så håller jag med Jakob, han har faktiskt en Stanley Cup-ring för att visa att han kan vinna också.
Ja, för att inte tala om allt han har gjort med landslaget med Kanada också. Okej, vi går tillbaka i tiden. Börje! Börje Salming, Drew Doughty.
Ja, här, du ska hjärtat bestämma, då är det Börje direkt här. Väldigt lika spelare för sin era, ska jag säga. Att det var uppoffrande spelstil. Båda, alltså, jag skulle säga nästan började defensiven först. Men hade en väldigt fin offensiv.
Om du kopplar bort hjärtat.
Ja, hjärtat. Då säger jag Doughty fortfarande.
Ja, för mig... Jag fick aldrig uppleva Börjes storhet och se på när han spelade. För det var ju före min era. Men det man har hört är ju mest hur han var som spelare och sett lite klipp, inte så mycket matcher i sig själv. Så att Doughty har jag ju full koll på, så det är svidigt att säga, men jag har inte så mycket att gå på när det kommer till Börje.
Det var ingen schysst jomt att ta med Börje i den här gruppen. Dåligt.
Ja, men okej, vi släpper Börje då. Och ja. Du har
vi sätter Börje i en egen kategori.
Ja, vi håller Doughty.
För nu ska vi göra ännu jobbare för dig, Mattias, tror jag.
Oj.
Rob Blake mot Drew Doughty. Din gamla rala partner. Ja.
För mig är det enkelt. Jag skulle ta Rob Blake vid min sida. Han var en naturkraft där ute som var inte rolig att spela emot. Hade inte samma passningsuppspel som Doughty, men en bättre avslutare. Ett bättre skott än Doughty. Så att för mig stannar Blake, Doughty åker. Väldigt
uppartad. Exakt, jag skulle säga.
Och för mig stannar Doughty. Som sagt, jag har inte upplevt...
Får jag ha egen med Börje och Blake? Får jag ha en egen
liten?
Exakt, det är bara, jag skulle låta det svettas lite, Mattias. Ja, men okej. Okay. Då får Jakob ha tiebreaker då.
Ja, visst.
Doughty är kvar. Och Steno Chara dyker upp här. Oj. En annan Norris-vinnare.
här, jag tyckte nästan Chara lever i sin egen kategori. Jag kommer ihåg när han kom upp med Islanders och hur mycket han utvecklades till den storbacken han blev. Och när jag pratade om en naturkraft med Blake så är ju Chara där också. Jag vet inte vem man ska jämföra Chara med som spelare. Men om vi ska, nu är vi inne på det här. Vi ska hålla det snabbt. Dowdy stannar i mina ögon. Chara bort.
Nej, men jag satt och tänkte, det är svårt för att Chara har ju så många andra element också. Men jag satt och tänkte, okej, vem hade jag velat ha i mitt lag? Hade det varit Chara eller Dowdy som spelare? Och det landar nog ändå vid Dowdy.
Mm. Ja. Jag tror vi ska göra en special här. Ni får de två sista namnen samtidigt. För de här tre herrarna är ju alltid sammanlänkade. Ja. Viktor Hedman, Erik Karlsson och Drew Dowdy.
Ska jag säga, där hade jag tagit jag hade nog ändå tagit Viktor Hedman där.
Men du tar Dowdy över Erik?
Ja.
Jag tror det är ju jättetråkigt. Ja. Alltså, därför jag håller både Viktor och Drew skulle hålla över Erik. Sen är det svårt där. Viktor
och Erik, hej då.
Ja. Viktor eller Dowdy.
Ja, det är
för många av de här som är för nära hjärtat.
Ja, det blir svårt.
Ja. Så att då får jag hjärtat välja. Då tar jag Viktor.
Ja, men jag sa ju just det.
Du tar ju så, Viktor.
Jag sa ju det.
Ja. Ja, jag vill ge dig chans att ändra det här.
Det har varit ännu svårare om Dowdy hade en gul-blå.
Ja, exakt.
Ja, men och det är väl det här jag kan känna. Då låter vi dem flyga iväg här, Dowdy och Viktor också. Att ibland känns det som att folk här hemma i Sverige inte förstår att Drew Dowdy är på den nivån att han faktiskt skulle kunna gå före både Viktor och Erik. Mm. Om man tycker det så är det inte en galen åsikt.
Ja, men jag tror just i Sverige så blir det väl ju så att han spelar på västkusten eller Kings. Det är inte alltid primetime här hemma. Det har inte varit så stor uppståndelse kring Los Angeles egentligen. Det blir mest de här, alltså New York Rangers, och där är stjärnsvenskar egentligen som blir de heta. Så jag vet inte om det någonstans ligger något i det, men som jag upplever det borta i Nordamerika så har en helt annan status än man har
det. Det säger väl en hel del när en 36-åring blir uttagen till Four Nations när han var skadad i stort sett hela säsongen, hade vi spelat ett par matcher. Mm. Det säger väl en hel del hur hockeyfolket ser på Drew Dowdy, och han gjorde en väldigt fin Four Nations-turnering också.
Verkligen.
Okej, ska vi låta er två svettas lite mer då?
Eller svettas det andra, var ju bara det svårt.
Jag vill att du skulle tänka lite, Mattias.
Ja, det vet jag inte. Det blev mer. Jag sa hela tiden, det här är ju känslor.
Tänka med hjärtat, som man brukar göra. Okej, nu blir det mindre känslor. Nu ska vi prata regeländringar. Mm-hmm. Jag har hittat på tre stycken regelförslag. Och ni ska bara säga ja eller nej. Är det här bra eller inte? Den första, 3-3 förlängningar. Är det ju ganska mycket snack om det här med att det blir lite utdraget, man vänder hem, håller i och det blir passivt istället för att gå på mål. Om man skulle säga så här, när du har tagit pucken in i anfallszon, tar du tillbaka den över blå, då åker du på en tekning i försvarszon?
Nej.
Ja.
Oj, okej. Okay. Varför nej?
Nej, men jag gillar någonstans. Det kanske inte är så underhållande, men jag gillar ändå det lilla. Det blir som ett litet schackspel i 3-3. Att man måste tänka lite på vad man gör med pucken. Utifrån ett spelarperspektiv så hade jag velat ha kvar det som där.
Okej, okay, Jakob gillar att ha tråkigt. Notan?
Ja, nej, tvärtom. Utan jag blir direkt, och jag tycker man ibland kan plocka ut vilka spelare som kommer ta tillbaka den ut i mittzonen och vilka som kommer utmana. Och därför tycker jag, begränsa dem att in. Hockey är som bäst på små ytor när den här riktiga finessen och viljan avgör. Och därför skulle jag vilja säga att när du väl kommer in i anfallszon, här ska du försöka göra mål, och jag tror att det kommer vara mer underhållande.
Okej, okay, vi går vidare till en som jag brinner för väldigt mycket. Det värsta som finns med dagens moderna hockey. Jag tycker att man ska ta bort videogranskning för offside.
Behåll den, säger jag.
Nej, det där är svår. Alltså, jag tycker jag ändå också att du ska behålla den.
Mm-hmm.
Ja.
Och jag ska ta mitt resonemang där, så att jag kan ändra det. Vi har ju liksom öppnat den här asken nu med videogranskning, och vi kommer aldrig kunna backa från det. Och med vissa typer av situationer när det är pucken ut ur spel, handpassningar och så vidare, det blir så tydligt och det blir så en tydlig påverkan på spelet. Jag upplever att det vi ser med offsiden, linjedomarna är tillräckligt bra. när det missas, då missas det med några centimeter. Det har ingen så pass stor effekt att det skulle bli väldigt orättvist. Däremot så bromsar det upp spelet väldigt mycket, det tar ju bort energi och det kan ofta vara situationer som är helt frånkopplade. Det kan vara 40 sekunder innan målet sker. Jag tycker inte att det man får ut av rättvisa är inte värt vad vi förlorar i underhållningsvärlden.
Nej, men sätt en klocka på det då. Mm. Det har gått, om det har gått mer än 40 sekunder från offside eller någonting, jag vet inte. Nu bara säga något som jag inte ens har tänkt igenom. Men jag kan köpa det argumentet du säger där. Men samtidigt, okej, vad ska man tumma på mer då? Ska man tumma på om pucken är lite över mållinjen eller inte? Det är så små, små marginaler där också. Ja. Så att, jag tycker någonstans att är den offside så är den offside. Och, ja.
Ja, jag instämmer. Jag tänker om vi nu när vi närmar oss slutspelet här, att det är ett lag som är sista matchen i overtime förlorar en slutspelschans på grund av en offside som vi alla kan se på repris efteråt. Och när vi en gång har öppnat upp för den här tekniska möjligheten att nu ta bort den och säga att ah, det är mänskligt att begå misstag, vilket det är, men det, jag tror det aldrig skulle gå igenom, så därför tycker jag behåll den när vi väl har börjat använda den.
Ja, vi får väl se hur det blir efter att mål 895 för Alexander Ovechkin tas tillbaka för att hans näshår var på fel sida av blålinjen. Jag är inte bitter.
Det är skridskoskenan som ska ha två skridskor.
Vad kul det är, se fram emot matchen på söndag.
Okej, det här är en grej som jag har tänkt på som jag verkligen tycker, jag har aldrig hört dem prata om det. Jag tycker att det borde bli utvisning för hög klubba om du spelar pucken med en hög klubba utanför anfallszon. Och nu ska jag också förklara den här innan då.
Alltså, det här är den på volley.
Liksom. Exakt, för jag upplever att det här är ett ganska spelförstörande moment där någon slår en hög lobbpassning och du stoppar det här anfallet på ett otillåtet sätt. Men du straffas inte på något sätt. Och jag säger i anfallszon för att givetvis om du försöker göra mål och du råkar styra ovanför axeln ska du inte åka ut. Men om du tar blå linjen som gräns, du knackar ner en passning på ett otillåtet vis, då borde det vara en utvisning, för det är spelförstörande.
Ja, men där för mig blir som spelare, då blir så små marginaler där också. Man vet ju knappt om det är det där högklubba eller är det där högklubba. Mm. Och man reagerar på instinkt, så att för mig blir det, det blir lite för pajigt. Så att för mig är det ett nej, inga utvisning på det.
Ja, jag har inte reflekterat förrän du tog upp det. Det kanske inte är så dumt om man medvetet, där Jakob är inne, där får man väl göra en bedömning då. Igen, använda den här tråkiga videon.
Kör video!
Om det är någon som lägger den då i runt axelhöjd och du försöker slå ner den. Men det andra är ju när man försöker en höjd och hoppar och försöker... Var det inte just det här nu att... Var det inte att Rasmus Andersson fick en signerad klubba av Ovechkin och tackade för att han hade vunnit Richard-trofen som flest mål? För att det var ju sista matchen, va? Och det var ju någon som då försökte lägga in öppen bur. Rasmus Andersson tog ner den långt uppe, ett par meter upp i luften och räddade det målet. Och därav vann då Ovechkin skytteligan. Så att jag har aldrig ens reflekterat över det förrän du tog upp det. Så att, ja, man kan väl vara lite annorlunda. Absolut. Ja. Det vore en jättebra regel.
Tack, Nota. Men det är ju spelförstörande, Jakob.
Ja, men det är väl skickligt att kunna ta ner pucken här uppe också på något vis.
Ja, jo, det är det ju också.
Det hjälper ditt lag. Nej, den här regeln köper jag inte.
Okej, då. Ja, vad härligt. Då var vi ändå 50-50 här. Inte på offside då, men vi var i alla fall... Det fanns lite spridda åsikter, så vi hoppas att folk där hemma också har olika åsikter. Och kanske också skickar in några andra förslag som vi kan ta upp framgent. Nu, hörni, så utlovade jag att vi skulle lyssna på Jeremy Swayman och prata svenska. Mm, så vi ska se om det blir så då.
You know, let's start with that. It's always fun to have a couple of Swedish words since you flashed it here. How much Swedish do you know?
I can count to 10.
Oh, really?
Just do, yeah. Then, yeah, it's really small words. I got to work on it before I go visit again.
Can I try you with the counting?
Yeah.
Go ahead.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Why did you learn that?
I was learning with Harry, Linus's son, and I said I wanted to learn with him. So, yeah, we were buzzing. He can count, obviously. A lot better than I can now, but...
So at what age would you say that Harry's Swedish passed your Swedish?
The second he could start talking, probably. Yeah, we're on the same wavelength. That was great.
I don't think everyone in Sweden knows about your relationship. How would you just describe him? What he's meant for you?
I think the biggest way that I can describe Linus is just a role model, a big brother. And the way that he use his experiences and shed them on me, because when we first started playing together, he had 8 more years than I did in the league, and it was really great because he noticed that, you know, I had some things to learn, and we were going to run into the same problems or difficulties that he had in the adversities. And so when I was going through that, it was a great arm to lean on, and you know, he just took it upon himself to really reach out and help me with that, and he didn't need to. And that for me was something that, you know, I really respected about him and admired about him to this day.
Ja, fint att höra om Swayman och Ullmarks relation. Och det här är ju någonting som man ju hör rätt ofta, att spelare plockar upp lite ord på lagkompisars språk. Så jag undrar, vilka språk kan ni räkna på?
Engelska,
ja, den kan man ju.
Skoltyska hade väl något annat?
Nej, jag hade ju franska.
Alltså, oj, fint ska det vara.
Ja. Fint, ja, men jag hade tänkt, så insnöad var man. Jag tänkte, tänk om jag blir en NHL-proffs i Quebec. Då måste jag kunna franska. Så där är sjukt som det är, så är det sanningen. Därför men, valde jag franska.
Men du lirade med Luke Robitaille i massa år.
Ja.
Kan du använda franska?
Nej, inte mycket. Därför, jag vet inte, en del av de här fransmännen gillade inte riktigt att man började. För jag sa ju alltid på morgonen, eller bonjour. Och då var de så här, det snett lite, att det är fel uttal eller ingenting. Så att, nej, jag och bodde med Luke då. Men han hade ju en amerikansk fru, så de pratade ju engelska på telefonen. Annars hade jag inte förstått någonting.
Du då, Jakob?
Ja, det är väl lite skospanska. Jag spelade ju både hockey och fotboll, så jag tog engelskan för hockeyn och fotbollen för
Barca
där nere. Nej, sen var det finska, yksi kaksi kolmi. Det är inte så mycket mer än så. Inget språkgeni förutom svenskan.
Ja, den bärskar du väldigt på. Det ska vi ändå ge dig. Men hur mycket är det sånt här då? Liksom lag, NHL är ju en, man glömmer bort att det är en väldigt internationell liga med många nationaliteter som ändå är representerade. Att man försöker plocka upp något ord, alla kan ju svära på massa språk.
Det ja, och det blir ju tyvärr det lite. Man hör om att någonting de säger ilska, så tycker man det är kul. Men annars så är det ju det härliga med språk, att man kommer från så många olika ställen, men för oss då blev det ju engelskan som förenar, att man kommunicerar på det sättet som gör det ju enkelt för andra, att man känner sig också, det är ju språket som gör att man känner sig delaktig och att man är med i gruppen.
Och sen det är någonstans på, jag spelar med spelare som knappt kan ett ord på engelska, men sen om man spelar i samma kedja som dem, så blir det någonstans på hockeyn, så blir det ett gemensamt språk utan att man ibland behöver egentligen kunna förstå varandra via ord. Och det är ganska häftigt när det uppstår också.
Sista frågan på det här. Hamnar ni i det läget när ni börjar tänka på engelska efter ett antal år där borta?
I början tänkte jag, men jag drömde på engelska. Och det var ganska efter bara ett halvår, ett år i USA. Det slog mig då att när jag vaknade så tänkte jag att ja, men nu drömde jag ju på engelska. Och då försökte jag åt andra hållet verkligen skärpa mig när jag träffade svenskar, så det inte blev det här pinsamt att jaha, du har tappat bort ditt språk. Men när jag var väldigt få svenskar i Los Angeles. Det var 11 år. Under 1,5 år var Andreas Lilja där. Resten så var jag den enda svensken. Det är ganska ovanligt idag.
Ja, jag hade alltid en del svenskar i och runt laget. Så att för mig var det naturligt ändå behålla svenskan där. Och, nej, jag kan inte minnas att jag någon gång började tänka på engelska. Däremot alla hockeytermer och allt så kallat hockeyspråk. Det var ju väldigt amerikaniserat och allt på engelska, så det är nästan, nu när man flyttade hem så fick man försöka tänka, vad heter urspel på svenska? Liksom. Eller breakout på svenska.
Ja, precis. Ja, det har man ju mycket när man intervjuar en svenskan och sånt där. Det får man ge dig noter. Jag tror, du har ju bott flest år i Nordamerika och pratat mest engelska, och du använder de minst svengelska av alla som jobbar med det här i det här gänget.
Ja, jag vet inte. Bra. Jag försökte därför jag tänkte åt andra hållet att jag vill inte tappa bort det när jag pratade så mycket engelska. Och alla lagkamrater, eller som rumskamrater jag hade, var ju också engelska bara. Så att, försöker.
Ja, men fin emang. Efter svenska lektionen så går vi tillbaks till kalenderbitande, och nu ska vi fokusera på tabellen. Det börjar ju dra ihop sig, och vi ska prata utmanare. Det är ju mycket kamp där runt sträcken och så vidare. Men jag är väldigt nyfiken på vilka av de här lagen, nu när vi börjar se lag bli klar för slutspel, som ni tror på verkligen har möjligheten att gå hela vägen. Jakob, om du får börja.
Men jag tror, det är alltid så, det är många lag som har chansen att gå hela vägen i NHL, bara man får till det ordentligt i slutspel. Men de som jag ser har kapacitet framförallt i öster, det är Florida, Toronto, Tampa. Sen har du Carolina och Washington med där också. Så jag tror, ja, för mig är Florida fortfarande de största favoriterna i öst. Just med att de förstärkte med Marchand, en riktig slutspelspelare. De fick in Seth Jones här, fyller på backsidan en del. En av frågetecknet är väl, de har gått Stanley Cup-final två år i rad. Kommer de orka, har de kraften att göra en tredje push i år?
Vilket är det näst bästa laget i öst för dig, Mattias? Efter Florida, om Jakob säger att de är bäst.
För mig är Carolina imponerar. Det är en lagmaskin. Gillar verkligen hur deras kedjesammansättning är nu. Så att Carolina håller jag väl i det här slutspelet. Det var ett par år sedan de hade framgång.
Mm. Smyger lite i vassen den, ja, den här sången känns som också. Du fick titta på väst.
Fick titta på väst. Och där tänkte jag tvärtom här. Vi håller ju på med listorna, vilka som är intressanta. Men jag försökte plocka bort lite lag. Och det som blir ju... De som kanske sticker ut som jag plockar bort, Edmonton och Vegas Golden Knights där. Därför då Central Division, där plockade jag ett helt gäng som jag gillar. Och det är Winnipeg, Dallas och St. Louis som nu senaste tiden spelar fantastisk hockey. Och vi kommer ihåg, vad var det, 2019, vad som hände då när St. Louis gick in heta i slutspelet. Så att där är den listan, men alltså, den toppas då, den jag tror kommer gå till final och vinna den finalen, är Colorado Avalanche, som jag tycker, först spelar de väldigt bra under hela säsongen, de har spetsat till laget efter trading deadline, och sen har de ett litet S i rockar, men vi vet inte, kanske Gabriel Landeskog som kommer tillbaka till det här laget. Så att Colorado för mig sticker ut på västra sidan.
Nej, men jag håller med. Jag har faktiskt också Colorado som favorit just nu. Efter den trading deadline de hade. De fick in Brock Nelson och Charlie Coyle. Och även en del på backsidan där. De fick in det de egentligen saknade. Det här djupet. De är väldigt framtunga med McKinnon och i spetsen där. Så att de ser extremt farliga och även fått lite koll på målvaktsspelet där med Blackwood.
Men LA före Edmonton, detta Edmonton som har slagit ut Kings tre år i rad.
Ja, det är precis därför jag gjorde lite. Edmonton har slagit ut Kings, de har lite grus i maskineriet, skada på McDavid. Han kommer komma tillbaka till slutspelet, målvaktssidan inte bra. Och för mig var det lite se på att Edmonton, nu är det bara att ta nästa steg från i fjol. De har lärt sig att gå till final, förlora. De har två av världens bästa hockeyspelare. Just därför tror jag på i år att lagmaskinen Kings, därför har de verkligen, det pratas otroligt lite om Kings, vad de har gjort, och att de är det som man bör prata med om. Väldigt svåra att spela emot. Jobbiga, och har fått väldigt bra grupp av unga spelare som backar upp Kempe Kopitar. Så att det, därav tror jag att Kings är starkare än Oilers i år.
Men det intressantaste laget av dina fem får man väl ändå säga är St. Louis. Och man ska då säga som kontext att St. Louis har ju gått hur bra som helst efter Four Nations-breaket. Och det är inte bara att de har vunnit matcher. För de som gillar underliggande statistik så ser det också ut som en hållbar process, om man vill använda lite fikonspråk. Men, och de har också fått en ny tränare i Jim Montgomery som kanske tyder på att det faktiskt är realistiskt att det skulle kunna komma en sån här stor förändring hos ett lag. Så Jakob, om du får börja med St. Louis. Den grejen att vara ett glödhett lag som kanske inte är lika bra på pappret men kommer in i slutspelet med rätt form. Hur mycket är det värt?
Det är värt jättemycket, och vi har ju sett det förut. Så är St. Louis senast de vann här, men även 2012 när Los Angeles Kings vann. Jag tror de kom in med en extrem form i slutspelet. De vann de sista, jag vet inte hur många matcherna, och tog till slutspel i princip i sista omgången. Och sen så red de på den formen och det självförtroendet de hade hela vägen tills de fick lyfta bucklan. Så man har ju sett den typen av resor göras tidigare, och det ska absolut inte underskattas. Sen om de lyckas göra det den här gången, det återstår att se. De kanske hade lite mer spets i truppen senast de gjorde det. Men chansen finns absolut. De har bevisat nu att de har spelat slutspelshockey sen i mitten på februari i princip. Så har de lite kvar i tanken, så kan de gå långt.
Men om jag ska vara tråkgubben här, Mattias, för som Jakob säger, det har ju hänt en gång 2019 med St. Louis, men det är en gång.
Ja, för dem ja, men det har hänt andra lag.
Ja, men vilket då?
Ja, men jag sa ju det, Los Angeles Kings gjorde det 2012.
Ja, men de hade, ja det är klart, de hade ja. Ju...
De missade slutspelåret innan, och sen, eller vad det nu var, och sen så, sen så klarade de det.
Man glömmer ju bort det, för de var ju väldigt bra, de var ju där vi började av course-eran, de hade ju extremt bra under deras siffror, men du har rätt, de var inte så bra i tabellen.
Nej,
bra, man förstår att du är expert. Okej, det har hänt mer än en gång.
Då är jag tyst nu istället. Nej, men om man tittar innan, det här är ju också efter lönetaks-eran. Innan dess kunde man ju bygga större dynastier som höll lite längre över tid, så jag tror vi kommer få se mer av det här i framtiden också, hur på grund av lönetaket, att man får ihop en grupp som man vet kanske inte man kommer att ha i 4-5 år. Man verkligen tajmar spelet att du går in i slutspelet på topp, och då kan det bära hela vägen. Så att det är väl det som talar för St. Louis. Därför många andra lag, då pratar de om att vi måste hitta formen som vi hade i november. Kom ihåg hur bra vi var i januari. Det ska vi hitta igen. Det finns i gruppen. Det är så man pratar medan ett lag som ligger på rulle. Där är det liksom, då är det en känsla. Och känslan i gruppen är mycket enklare än att hitta det här tillbaka till, titta på videoklipp och titta vad duktiga vi var för 90 dagar sedan. Mm. Det är svårt.
Nu har det redan varit in och tassat på det, men om vi kokar ner det här med all tydlighet. Vilka lag möts i Stanley Cup-final?
Ja. Jag säger Colorado och Florida.
Ja, det var väl, om vi tog, hade ju varsitt jobb där, så att Colorado och Florida i final.
Vilka tar det?
Colorado tror jag.
Mm, det tror jag också faktiskt.
Ja, ni tror verkligen på Colorado?
Ja, men jag gör det. Jag gillar hur de har fått ihop det nu i slutet av säsongen med alla rekryteringar de har gjort och sådär. Så att nej, det ser ut som ett komplett lag med stark backsida, bra djup i forwardsättningen med den kanske bästa, en av de bästa spetsarna i ena.
Mm. Okej, det här är inga skrälllag. Vilket blir skrälllaget som går långt då? Det går inte till final uppenbarligen. Men vilket lag tror ni kan ta sig fram till en conference-final?
Men någonstans hoppas jag ändå att Toronto lyckas ta sig så att det blir så de får känna på det långa slutspelet. Så det hade varit kul om de tog sig förbi några runder i alla fall.
Ja, jag känner enökt att säga, men Los Angeles, men det är hellre Toronto faktiskt. Efter så många år och ifrågasatt att se dem ta sig förbi den här första rundan upp till en conference final, så de kanske blir lite lugnare i Toronto.
Alltså jag tänker, om de åker igen i första rundan, det finns så mycket att prata om då, men tror ni att William Nylander mentalt orkar spela ett VM? Det är ju en hemmaplansturnering, men...
Ja, jag vet. Det är svårt att svara på. Man sitter bara och gissar här, men nu är det ändå... Han kanske aldrig får chansen att spela ett hemma-VM efter det här. Det, och är han hel och frisk så brukar han ju tacka ja. Så jag hoppas ju det. Men han sitter nog här. Hoppas att han missar på grund av att Toronto går långt.
Ja, om det är någon som har pannben både från att ta kritik och verkar kunna ladda om och ta nya utmaningar, så är det William. Så att om de åker ut i första rundan, då tror jag vi får se han ett hemma-VM. Mm.
Hörrni, det är mycket annat som väntar här på Viaplay. Vi har ju till exempel Tiki Taka här, fotbollsmagasinet. Som Jakob, du borde gästa någon, du är ändå en fotboll.
Ja, vi slänger.
Jag har sett att det står en snygg straff här.
Ja, det var fin. Ja. Stockholms stadion.
Vi har inte förberett bilderna på det tyvärr. Jag vet att du hade velat det, va?
Nej, det är lugnt.
Och Notan, du har ju sagt att du var topp 5 i Kings i Two Touch.
Nej, men om jag ska vara med och ticka, då får jag stå och hålla den här pinnen bara vara tyst när de tejpar upp grejer. Nej, där finns väldigt många gäster de ska ha före jag dyker upp där.
Och du har ju däremot dubbel hockeykommentering i helgen. Mm. Berätta om vilka matcher som väntar.
Ja, men vi har ju den stora matchen vi pratade om. Det är på söndagen, Washington Islanders, där vi inte ska missa. Men det är ju hockey hela helgen. Det är många matcher där, och jag tycker istället för att ringa in bara ett par så att... titta på hela listan, för runt slutspelsträcket nu är det intressant. Så att jag och Niklas Holmgren kör då New York Derby, får vi kalla det. Mm. Jersey Rangers. Rangers på något konstigt sätt har...
De är kvar.
De är kvar.
De har ju... Man trodde de var döda för länge.
Ja, jag med. När vi matcherna var så att vi gjorde ju Vancouver Rangers i Linköping, och då tänkte man att det här kommer aldrig gå. Men de är där fortfarande, så att det är högintressant på lördag.
Mm. Ja, det är verkligen press på Rangers att ta poängen den här matchen mot Devils, så den blir spännande. Jag kör själv Ottawa Florida där på lördag kväll också. Vid 8 får man gärna hänga på när man är klar och titta på er. Och sen har vi då alltså Islanders Washington på Söndag, 6:30, trevlig tid där Mattias. Och våran helg fortsätter ju in i veckan också. För på måndag är det Godmorgon NHL och då kommer Per Mårt som gäst.
Ja, jättekul. Det är min gamla tränare från juniorlandslaget, junior-VM. Och det var många år sedan.
Så jag har också haft han i junior-VM.
Ja, jättekul att Per Mårt kommer på besök.
Ja, det ska bli väldigt spännande såklart. Då ska vi höra mycket från den VM-guldvinnande förbundskaptenen på hemmaplan. Per Mårt som kommer på måndag. Nu är vi klara för idag. Vi tackar såklart så hemskt mycket för att jag var med oss och önskar en väldigt trevlig helg.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.